32 minuter. Sen kommer den helige ande. Jag måste också anbefalla den här boken. Den är helt suverän. Jag älskar den här boken. Och jag älskar sättet som Leif skriver på också. Det blir så levande. Och Romarbrevet har betytt väldigt mycket för mig. I den här boken så får man väldigt mycket uppenbarelser som man inte hade innan. Om Romarbrevet och om varför Paulus skriver det som Paulus skriver på grund av historien som ligger bakom varje ord. Liksom. Den går djupt den här boken och den är samtidigt väldigt lättläst och spännande. Så läs den. Han har väl bara 5 ex så ni får slåss om dem efteråt. Jag ska börja med att förklara varför jag ska ha det här budskapet med mig hit. Det är på grund av att jag har mött många tjuvar i mitt liv. Jag har varit en tjuv hela mitt liv innan Jesus. Och jag vet en del om att stjäla och jag vet en del om att bli fritagen från fängelser. I Sverige så har det varit några spektakulära fängelsefritagningar. Och det är flera av mina vänner som faktiskt har blivit de som har blivit fritagna. Men de blev alltid gripna igen strax efterpå. Så det var inte kanske lönt och sådär. Men det finns fängelsen som vi kristna kan hamna väldigt lätt in i. Och det är brist på kanske tillgivelse och det kan vara bitterhet. Och bitterhet är en tjuv som kommer smygande in i vårat liv och som stjäl våran glädje, stjäl våran tillbedjan, stjäl våran tacksägelse. Och det är någonting som vi måste ta i tur med. Och Gud han lyste på det här och jag tror att de bästa budskapen som man kan ge till människor, det är det som man själv har fått kämpas med och det man själv har fått fightas med. För att jag var nog en av de mest bittra människorna i hela Sverige. Jag tror att jag var i alla fall topp 3. Och jag var väldigt bitter. Och jag berättade att till exempel när jag blev frälst och kom igenom och blev fri, så kunde jag stå i förbönen och folk, när pastorn skulle be för någon tant liksom så här. Och han tog för lång tid på sig och jag fick stå och vänta, så blev jag jättearg och irriterad. Jag tänkte, vad är den här tanten för problem? Jag har problem, den här tanten har inga problem. Varför ska pastorn be för den här tanten? Du vet? Och det var men så kom jag in i Guds rike som en självisk egoist som bara såg mörker och jag var förgiftad av allt det där hatet och all bitterheten som jag hade i mitt hjärta. Och sen blev jag ju härligt löst och fri från syndens slaveri, precis som du Leif, eller hur? De sjunger så, LP-rörelsen sjunger så, jag är härligt löst och fri från syndens slaveri, jag tycker om det. Men efter jag hade blivit det så märkte jag att, och när man börjar arbeta för Gud och sådär och gå ut i tjänst, så var jag med om en sak nu för inte så länge sedan. Där jag upptäckte att bitterhet hade börjat smyga sig tillbaka och lagt sig som en blöt filt över mitt liv. Och där som stal min tacksägelse, min tillbedjan. Och du kan faktiskt fortfarande tjäna Gud fast du går omkring och bär på de här sakerna. Men du kanske inte, och du kan fortfarande stå. För att det finns två olika saker. Kallelsen är en sak och smörjelsen är där när vi står och betjänar. Men sen när vi är hemma, liksom, där kan man ju se resultatet av våran karaktär och vad vi har släppt in i våra hjärtan och hur vi beter oss gentemot dem vi älskar och sådär. Och där kan man ju se det. Så nu ska jag börja med den här predikan. Och jag ska börja med Jobs upplyftande ord i Job 7:11. Fantastiskt upplyftande. Så säger han så här: så vill då heller icke jag lägga bond på min mun. Jag vill tala i min ånds trängsel. Jag vill klaga i min själs bittre smärte. Man känner sig direkt upplyft, eller hur? Men det här är ju så som vi faktiskt har det, många av oss. Att vi talar utifrån vår trängsel. Att vi klagar utifrån vår själs bittra smärta. Det är faktiskt vanligt. I Hebreerbrevet 12:15 så står det: se till att det icke är någon som lar Guds nåde gå fra sig. La ingen bitter rot få växa upp och vålde skade så många blir smittet av den. Bitterheten är den smittar, den förgiftar och den smittar. Jag var med om en situation där jag hade en pastor som var en av de ledande stora pastorerna i Sverige som kom till mig, och jag hade varit i hans kyrka, jag hade haft ett möte, det var kanske 40 ungdomar som blev frälsta, det var ett jättestarkt möte, och sen så trodde jag att jag och han var kompisar på grund av det, men han ville inte vara min vän tydligen, och sen så hade vi ett möte liksom, och så sa han några saker till mig som verkligen var, alltså det sårade mig djupt, och han sa verkligen saker som det var inte sant det han sa, men det gjorde ont. Och jag tänkte, jag höll faktiskt på, jag trodde, jag satt på min hand för att jag inte skulle sänka han, du vet. Och så andlig var jag under det här mötet liksom. Men det gör man ju inte längre. Man slåss inte mot kött och blod. Efesierbrevet säger det. Så jag satt på handen. Men det jag märkte var att även om jag hade lyckats i den stunden hålla mig från att sänka han, så när jag kom ut därifrån så var jag förgiftad. Och jag var ju förgiftad, tyckte jag, med all rätta, för han hade gjort fel och jag hade inte gjort fel, och jag hade rätten att vara bitter på honom. Och sen, utan att jag märkte det, så byggde jag upp det här. Jag fick en bitter rot som växte ner i mitt hjärta och som började smitta. Så när jag liksom gick, det första jag gjorde var att ringa till mina pastorer och berätta vad som hade hänt liksom, så där. Och jag var ju så övertygad och så där. Jag var så bra på att förklara hur dum han var, så de började ju också tänka, va, du vet, så där. Och alla som jag mötte, det blev som att jag drog med mig ett gigantiskt läger av människor som började tycka illa om den här pastorn på grund av vad han hade gjort mot mig. Det var alltså en bitter rot som hade fått fäste, började växa upp i mitt hjärta och som höll på att smitta många. Och det här höll på att dela sig. Jag höll på att dela upp liksom. Jag höll på att dela upp nästan halva kristenheten i Sverige i två läger liksom. De som tyckte om man och inte liksom. Men jag tänkte inte ens att jag gjorde fel, för jag var helt säker, jag har ju rätt. Jag har rätt liksom. Men jag talade utifrån min trängsel och jag predikade utifrån den bittra smärtan som hade kommit in i mitt hjärta. Hela situationen slutar med att jag ska möta den här mannen. Eller jag ska predika på en stävne. Det är kanske 3000 människor där på som ska vänta, och jag ska prata om tillgivelse. Och när jag är på väg så in i den där stora hallen i Nyhem, då står i dörröppningen så står den där pastorn. Och första tanken är så här att jag ska gå en omväg. Men så tänkte jag, hur ska jag kunna komma in på den här stävnen med en omväg för att undvika, alltså, och sen prata om tillgivelse. Det är ju värsta hyckleriet, du vet. Så jag var tvungen att ta det, och jag gick fram till honom och så bad jag honom om tillgivelse för att jag hade tillåtit att ha den här smärtan, den här bitterheten i mitt hjärta. Och sen så bara kramades vi och sen blev vi kompisar efter det. Och jag såg att hur lätt det är att kunna få in den här bitterheten och att den börjar förstöra ens liv. Meningen med det här budskapet är att Jesus vill förlåta oss. Om vi har oförlåtelse så vill han förlåta oss för det, och han vill tillgiva oss för det, och han vill lösa oss från bindningar och bojer och bitterhet. Det är hela budskapet. Han är inte kommit för att döma oss, utan han har kommit för att frälsa oss och rädda oss. Det är det som är i hela meningen. Och ibland så behöver man bli fri från saker och ting. Ibland så smyger det in som en tjuv, och man förstår bara inte vad glädjen försvann. Men kanske det är så att det är någon som har gjort dig bitter. Det kan vara så. Jag hörde om en och det som är så fantastiskt med Jesus, jag hörde ett vittnesbörd som var så starkt. Det var en kvinna, hon hade växt upp på barnhem, och på det här, och hon hade hela hennes liv var helt upp och ner. Nu var hon vuxen, hon hade aldrig kunnat haft en fungerande relation, och hon var helt förstörd och bitter, och livet var jättesvårt, du vet. Och hon förstod aldrig varför hon aldrig kunde hålla kvar någon människa i sitt liv. Sen så bad hon till Gud, hon sökte Gud, och hon fick en uppenbarelse av Gud. Och hon fick se en syn, och på den synen så låg hon fick se när hon var en bebis som låg i mammas mage, och hon fick höra sin mors röst förbanna magen, förbanna barnet och sagt: när jag föder ut dig ska jag lämna bort dig, du har förstört mitt liv, jag vill inte ha någonting med det att göra. Mamman talade så till barnet, och när barnet föddes så lämnades barnet hem. Den andra synen hon fick se det när hon ligger i en säng, en sån här bebissäng. Och när hon ligger i den sängen så skriker hon och gråter för att hon är ensam. Hon är bara en liten bebis, hon har ingen. Och då ser hon en arg kvinna på barnhemmet sticka fram sitt huvud och säga: tyst! Och sen gå. Och sen förstod hon, tänkte jag, Gud tog henne tillbaka. För han är den som var, han är den som är och han är den som kommer. Så han kan alltså gå tillbaka där vi gick sönder, där det här kom in och hela oss från det. Och det var det han gjorde med den här kvinnan. Och hon blev helad från någonting som hade hänt när hon låg i magen och när hon låg i barnsängen. Och sen efter det helandet så fick hon ett helt nytt liv. Hon blev fullständigt löst och kunde ha relationer och kunde ha glädje tillbaka i sitt liv. Har vi inte en stor Gud? Och det finns rötter till bitterhet. Jag diskuterade det här med en präst som heter Hans Weisbrott, och han sa att det är typ de 10 budorden baklänges, sa han. Och han sa att om du inte ärar din far och din mor, om du har avundsjuka, om du har begär till din nästas åsna eller din nästas Tesla, som man kanske säger i Norge. Men om du släpper in såna här saker som Gud säger, och du ska, om du inte först älskar Gud av hela din själ, hela ditt hjärta, hela ditt förstånd, så och andra saker börjar få ta för mycket plats i ditt liv, så är det lätt att man öppnar dörren och öppnar portarna för att släppa in det här. Jag tror alla här är vana kyrkobesökare, så då vet ni om den heliga andes frukter i Galaterbrevet 5. Om glädje, kärlek, tro, trohet, frihet. Alla de här glädjens frukterna i Galaterbrevet 5. Alla de frukterna som de skriver om i Bibeln. Det är ju karaktärsdrag. Galaterbrevet 5, de andens frukter. Jag ser det som karaktärsdrag, självbehärskning. Det är ett karaktärsdrag. Trohet, mildhet, kärlek, allt det här, det är liksom karaktärsdrag. Så först och främst ska Guds mannen, han ska ju få in, och Guds kvinna ska ju få in den heliga ande i sin karaktär. Och i min generation, och jag träffar många människor som springer och jagar gåvorna, men T.D. Jakes, han sa: jaga inte gåvorna, jaga karaktären, annars kommer gåvorna ta dig till en plats där din karaktär inte klarar av att vara på. Och det tänkte jag, det där var bra sagt. Det var inte jag som sa det, men det var T.D. Jakes. Och när man arbetar på sin karaktär, så kommer ju allting som blockerar den heliga ande och flöda i ens liv. Det kommer upp till ytan. Därför är det viktigt att gå till rätta med sin karaktär. Jag brukar fråga min hustru: att tycker du att jag utvecklas som man, och tycker jag utvecklas som barnens pappa? Och inte bara som på präkestolen, utan tycker du att jag också utvecklas i hemmet? Tycker du att jag utvecklas så att den heliga ande också får utveckla min karaktär? Matteus 7:17 står att ett gott trä bär god frukt, ett dåligt trä bär dålig frukt. Och det tror jag handlar mycket om var man är planterad någonstans. I Jeremia 17:5-8 så står det så här: så säger Herren, förbannat är den man som sätter sin lit till människor, som stöter sig till svaga skapningar och vänder sig bort från Herren. Han är som en busk i öde marken, han får inte se att lyckan kommer, men håller till i det törraste örken, på salthållig jord där ingen bor. Välsignet är den man som stoler på Herren och sätter sin lit i ham. Han är likt ett trä som är plantet vid vann och sträcker rötterna mot bäcken. Det frykter icke och heten kommer, men det står där med lövet grönt. Det sturer icke i törketider och håller icke upp med att bära frukt. Amen, det är fantastiskt det här ordet.
Men här står, förbannat är den man som sätter lit till människor, som stöter sig till svaga skapningar. Och jag tror många gånger när vi blir bittra, när vi släpper in bitterheten, det är för att vi stoler och för att vi sätter vår lit till människor, till svaga skapningar. Och människor kommer alltid att svika oss. Och vi kommer alltid svika, vi är bara svaga människor, det är så. Men välsignat är den man som sätter sin lit till Herren. Och om man sätter sin lit till Herren och man först och främst älskar Gud av hela sin själ, hela sitt förstånd, då har man nåde att ge de människorna som sviker en, för att man förstår att oj, det där gick fel, men man ber för dem, man välsignar dem och det blir bra. Men om du hade satt din tillit till en människa som sen sviker dig, så kanske du aldrig riktigt kan tillgi den människan. Och en sak som jag märker på vad som finns i ens hjärta, hur man kan avslöja vad som finns i ens hjärta, det är att om det kommer ett namn väldigt ofta som man är negativ mot, om man talar för att, precis som jag sa i Efesierbrevet, att kampen är inte mot kött och blod. Och kött och blod är människan. Så kampen är alltså inte mot människan. Men om du har ett människas namn på dina läppar och pratar väldigt ofta negativt om den människan, då har du felinriktat kampen. För kampen är inte mot kött och blod. Kampen är inte mot människan. Så om du kämpar med din mun mot en människa, då har du riktat kampen fel. Kämpa mot det som håller den människan fångad, så att han gör djävulens gärningar, eller hon gör djävulens gärningar mot sin vilja istället. I Jeremia 2:13 står det, för två onda ting har mitt folk gjort. Det har gått bort från mig, kilden med levande vann, och det har hockt sig brönner, spruckna brönner som icke håller vann. Och i Uppenbarelseboken 8:11 så står det, kärnens namn är Malut, och tredjedelen av vannen blev till Malut, och många människor döde av vannet för det blivit förgiftet. Du ska ju vara en brunn med levande vatten, och människor ska komma till dig och dricka det där levande vattnet, och de ska bli friska, de ska bli helade, och de ska liksom få möta Jesus när de möter dig, på grund av att du ska vara en kilde med levande vatten. Det är det som är våran uppgift som kristna människor. Men om vi släpper in bitterhet och sånt här i våra hjärtan, då blir det här levande vattnet förgiftat, och människor kan faktiskt dö andligt när de kommer och dricker av det vattnet som du ger dem. Allvarliga ting. Jag ska läsa från andra Moseboken 15:22-27. Och som någon har sagt, förlåt mig, tillge mig för att jag läser Bibeln så mycket när jag predikar ordet. Moses låt Israel bryta upp från Sivsjön, och det kom ut i örkenen Shur. Det drog fram genom örkenen i 3 dagar utan att finna vann. Så kom det till Mara, men det kunde inte dricka vann i Mara, för det var bäskt. Därför blev stället kallt Mara. Och folket murret mot Moses och sa, vad ska vi dricka? Då ropte han till Herren, och Herren visade han ett trä. Det kastade han i vannet, och vannet blev gott. I Mara satte han lov och rätt för folket, och där satte han dem på pröve. Han sa, där som du hör på Herren din Guds röst och gör det som är rätt i hans ögne, där som du ger akt på hans bud och håller alla hans föreskrifter, då ska jag spara dig för alla de sjukdomar jag la på Egypterna, för jag är Herren din läge. Så han fann ett trä. Lyssna på det här. Det står att Moses, han ropte på Herren, och så fann han ett trä. Han kallade på Herren och så fann han ett trä. Och vårat, och som gjorde det bittra vattnet sött. Och vårat träd är ju korset där Jesus Kristus hängde på, där han döde för våra synders skull. Så när vi kommer till korset, när vi kommer till korset, så blir det bittra i oss sött, på grund av att vi kan lämna, vi kan liksom ge. Det var någon som sa, det här gillade jag också. Vi kan ge köttet till korset och anden till människorna. Och det är det vi måste göra, för att vi är också en kropp. Vi har kött, så det är inte så att vi aldrig kommer kunna slippa och få köttet. Men när man märker att det här köttet börjar göra sig armhävningar och vilja bli starkt, liksom, då får vi gå till korset. Vi känner nu, Herre, jag lämnar den här människan till dig, för att nu börjar jag bli lite irriterad på honom, eller mycket irriterad, men jag lämnar den här människan till dig. Så går man och spikar upp köttet
på korset, och så, när, så kommer Jesus fylla dig med anden, och du kan ge anden till människan. Korsets trä gör det bittra vattnet sött. Och så här står det i Jakobs brev 3:12-18. Det här är en revolutionerande bibelvers. Jag älskar den här för att den säger extremt mycket om hur vi kan leva. För att du kan också bli smart, och du kan bli vis i att tala illa om människor, som jag blev. Jag fick en vishet i att tala illa om den här pastorn, om den här, för att och jag kunde få med mig människor så där. Men när jag läste det här, jag blev så konfronterad av mitt beteende, för att lyssna på vad det står. Mina bröder, kan ett fikonträ bära oliven eller ett vinträ bära fiken? Lika lite kan en saltkilde ge färskt vann. Är någon av er vis och förståndig, då må han visa det i gärning, i ett rätt liv präget av den tålsamhet som visdomen ger. Men bär det på bitter missunnelse och självhävdelse i hjärtat, då har det icke noe att rosa det av. Liv icke mot sannheten. En slik visdom kommer icke ovanifrån, men är jordisk, rent mänsklig, ja, djävulsk. För vår missunnelse och självhävdelse rår, där är det uorden och allt som är ont. Men visdomen ovanifrån är först och främst ren, därnäst är fredsel, försonlig och följlig, rik på barmhärtighet och gode frukter, upartisk och utan hyckleri, och rättfärdsfrukt blir sådd i fred och växer fram för dem som stifter fred. Amen. Det där borde ju konfrontera oss allihopa, eller hur? Allesammen. Tänk hur många gånger man har suttit och man har kommit överens om att tycka illa om någon annan. Vilken idiot. Eller bara när man tittar på TV liksom. Det är ju så, man kan kolla på ett TV-program och så kan hela rummet komma överens om att han som sitter där, det är en idiot. Och det kommer så snabbt det här med att döma. Det sitter i oss, i våran fallna natur, att vi bara vill peka det där fingret och vi bara vill döma. Men det är därför Jesus vill befria oss ifrån den. Och det doma sätet, för att han säger, döm inte så blir du själv inte dömd. För min pastor, han brukar säga, när du pekar ett finger så pekar du tre fingrar på ett finger dit och så pekar du tre fingrar på dig själv. Och botemedlet, men då kanske du tänker så här, men jag har ju blivit skadad. Du känner inte vad den mannen har gjort mot mig eller vad den kvinnan har gjort med mig. Jag har rätt att vara arg, jag har rätt att vara bitter, och det är omöjligt att jag ska kunna lämna det här. Och du vet inte vad jag har genomlevt, och jag har rätt att vara bitter. Du vet inte, till och med i våra menigheter så kan man bli bitter. Jag blev bitter på min pastor för 2 månader sedan. Jag var tvungen att ringa honom och be om tillgivelse. För det kommer och smyger på grund av att de gör någonting som man kanske irriterar sig lite på. Så går man och bär på det där och så börjar man leta fel. Och så bara, ha, det var ett till fel. Och så under tiden jag har hittat 3 fel hos honom, jag kanske har gjort 150 själv. Men de ser jag inte, för jag är för upptagen med att hitta dina fel. Och så riktar man det här och så blir man en automatisk felsökare. Och då försvinner glädjen, tillbedjan och tacksägelsen i ens liv. Men jag tänker att hela tiden så har vi en förebild i allt det här. Och vi är ju bara svaga människor, men vi ska ju sträva efter att bli mer Kristuslika för varje år. Och 2019 är ett år där vi ska bli mer Kristuslika än vad vi någonsin har varit innan. Och tänk dig han, när jag satt och höll på med de här orden, när jag läste mig om det här med bitterhet, och fick en sån här revelation, en uppenbarelse från Gud. Och helt plötsligt så fick jag se korset framför mig. Och när Jesus blir korsfäst och jag gick igenom skrifterna och läste mig till, och tänkte Jesus. Och jag tänkte, om någon man någonsin under världshistoriens gång har en anledning att kunna vara bitter, så skulle det väl vara Jesus. Efter att ha blivit lämnad av sina discipler,
Och efter han har blivit misshandlad, de har ljugit mot honom, de har blivit slagen, de har spikat upp honom på ett kors. Och han hänger där helt sönderslagen och blöder. Och de hånar honom under tiden han hänger där. Och han är helt oskyldig. Han gjorde det för din skull och för min skull. Tänk dig, han hänger där uppe. Men då läste jag någonting och då står det att de gav han vin blandat med galle. Men då han smakte på det ville han icke dricka. På den engelska översättningen så står det ungefär så här: they gave him wine mixed with bitter water and he refused to drink it. Tänk dig Jesus i den positionen med spikar genom händerna, spikar genom fötterna, vägrade ta emot bitterheten. Han smakte på dem och sa, det här är bittert, jag vägrar att dricka det här. Så om han inte blev bitter på korset, så vad har vi för anledning att bli det i våra liv? Så botemedlet, Kolosserbrevet 2:6-7. Det där har tagit emot Kristus, Jesus som Herre, så må det också leva i ham, var rotfästet i ham och bygg på ham, stå fasta i troen efter det som det har lärt. Rike på tack till Gud. Rike på tack till Gud. Botemedlet mot bitterheten och tacksägelse i sitt liv. Och var rik på tack på Gud och fylla sitt hem med lovprisning och tack, och vara tacksam till Gud och vara snabb och tillgi och söka hans ansikte. Det står också i Efesierbrevet 3:17, så Kristus vid troen kan bo i deras hjärtor och där det kan stå rotfästet och grundfästet i kärlighet. Så Kristus vid troen kan bo i deras hjärtor, så det kan vara rotfästet och grundfästet i kärlighet. Om du är rotfästet och grundfästet i kärlighet, då spelar det ingen roll om någon kommer att spotta dig i ansiktet. Du kommer fortfarande att älska den personen på grund av att kärleken inte är en födelse, utan det är någonting som har växt och blivit rotat och matat på grund av att du har tagit emot Guds ord i ett ödmjukt hjärta och det har växt rötter i ditt hjärta. Och då står det där, när stormen kommer, när spottet kommer på dig, så kan du stå där och ändå bara välja att älska. Tänk dig, Kristus var så rotfästad i kärleken att han vägrade ta emot bitterheten, han hängde på korset. Jesus säger så här också i Johannes 7:37-38. På den sista dagen i högtiden, den stora festdagen, stod Jesus fram och ropte: den som törster, la han komma till mig och dricka. Den som tror på mig, från hans inre ska det, som skriften har sagt, renna strömmar av levande vatten. Den som kommer till Jesus, den som kommer med sitt kött i korset, ur hans innersta kommer strömmar av levande vatten och flyta fram. Det finns två sjöar i Israel som många har predikat om. Den ena är död, det växer ingenting där. Det finns inget liv på grund av att det finns bara ett inlopp men inget utlopp. Och det finns en annan sjö och det är Döda havet. Och den andra sjön där det finns, det är den galileiska sjön och där finns det inlopp och utlopp. Och den är full av fisk och det kan vi läsa om i evangelierna, om hur mycket fisk de fick i sjön. Men där finns det ett inlopp och ett utlopp. Och det där är sant i vårt kristna liv också. Precis som att ge. Om vi inte ger så får vi ingenting. Vi måste ge. Det måste vara ett inlopp och det måste vara ett utlopp. Det är det kristna livet. Och jag ska läsa en av de vackraste texterna från Bibeln i mitt tycke. Och det är från Hesekiel 47, vers 1-12. Och det står att mannen förde mig nå tillbaka till tempelingången och se, det rant vann fram under tärskeln på östsidan av huset. Templets försida vände ju mot öst. Vannet rann ner på sörsidan av templet, sör för altaret. Så förde han mig ut genom nordporten och därute följde han mig runt till den yttre porten som vände mot öst. Och se, där silvret vannet ned frasörsiden. Nu gick mannen östover. Han hade en målesnor i honnen och målte 1000 alen. Och så låt han mig gå genom vannet och det nådde mig till anklarna. Han målte 1000 alen till och låt mig gå genom vannet där. Det nådde mig till knäna. Ända en gång målte han 1000 alen och låt mig gå genom vannet igen. Då nådde det mig till höfterna. Så målte han 1000 alen en gång till. Då var det en älv som jag inte kunde vada över. För vannet hade steget och blivit till en älv som ingen kom över utan att svämma. Han sa till mig, människa, har du sett det? Så förde han mig till älvebredden och låt mig sitta där. Då jag snudde mig och mängde såg jag en mängd träd på bägge sidor av älven. Han sa till mig, detta vannet ränner till bygderna i öst och ned i Jordandalen. När det ränner ut i sjön blir det salte vannet friskt. Alla levande skapningar som det kryr av ska få leva överallt var denna älven ränner. Alla levande skapningar som det kryr av ska få leva överallt var denna älven ränner. Det ska bli en mängd fisk, för när denna vannet kommer dit blir vannet i sjön friskt så att allt kan leva där älven ränner ut. Fiskare ska stå längs sjön från Engedi till Englaim och där ska de törka sina garn. Fisk av olika slag ska finnas där och i slika mängder som i storhavet. Men myrorna och sumporna ska icke bli friska, för de ska det utvinna salt. På bägge älvebredderna ska det växa alla slags fruktträd. Lövet på dem ska icke vissna och frukten ska icke ta slut. Var månad ska det bära ny frukt, för vannet det får strömmer från heligdomen. Tränens frukt ska tjäna till föde och bladerna till legedom. Amen. Det är fantastiskt. Tänkte jag, allt får liv där vattnet rinner fram. Det här är en profetisk bild av ditt liv. Det här är en profetisk bild när du är en källa av levande vatten. Att allt du möter, allt död, all misär, allting som är förstört där ute, om du är full av den heliga ande, om du är en källa full av det här levande vattnet, då kommer det som är dött där ute kommer börja leva. När det får kontakt med dig. Är det inte fantastiskt? Är det inte det vi strävar efter? Men för att det ska ske så måste vi lämna bitterheten bakom oss. Och en bra sak, nu är det slut men jag har en vers kvar att läsa. När du känner i ditt hjärta och Guds ord konfronterar saker och ting i våra hjärtan. Och om vi känner att det här är någonting som jag bär. Så känn ingen fördömelse, utan känn dig fri att komma fram idag till korset och överlämna det här till Jesus, och han ska sätta dig fri. Den sista jag ska avsluta den här med är Saltaren 73:21-28 om David, mannen efter Guds hjärta, och det var så här han hanterade bitterhet. Så här står det: så länge mitt sinne var bittert och jag kände att det stack i hjärtat var jag dum och oförståndig, som ett fe var jag mot dig. Men jag blir alltid hos dig. Du har grepet min högra hand. Du leder mig med ditt råd och sedan du tar upp mig i härlighet. Vem har jag ellers i himmelen när jag bara har dig? Önskar jag icke något på jorden. Om kropp och själ förgår är Gud för evigt min klippe och min del. Se det som håller sig borta från dig går till grunde. Du gör ände på alla det som är utro mot dig. Men för mig är det gott att vara när Gud. Jag tar min tillflykt till Herren. Jag vill vittna om alla dina gärningar. Amen. Amen. Jag tänker vi går in i lovsången och så kan du bara pröva vad som finns i ditt hjärta, och om det är något du måste rydda ut så idag dagen och göra det. Gud välsigna dig.
Amen. Vi kan få reisas upp. Vi ska singa en lovsang sammen. Det var så kjekt å høre på han. Nå skal vi synge en sang som passer akkurat. I'm no longer a slave to fear. Amen. Så når vi er kristne, vi har tatt imot Jesus, så vi er ikke lenger bonde. kommet til synd og alt mulig, for vi er fri i Jesu navn. Amen.
Amen. Om det här är någonting som du behöver hjälp med, om du har någonting att lämna framför korset idag, kom ihåg det budskapet att vi ger köttet till till korset och via anden till människorna. Och om du har någonting, om du har någonting som ligger i ditt hjärta som du vill lämna till Jesus idag, så kom fram, så ber vi och så ska han lösa dig ifrån det. Och det är en av de största problemen som vi har i våra nordiska församlingar, det är att vi gömmer oss bakom våra fasader. Vi har jättefina fasader. Det är bara att se hur fint alla har i fasaderna, men ibland är det, man kan komma in i ett hus bara, så börjar man be där, så ser man bakom fasaderna vad som ligger. Och det är på grund av att vi har någon sorts mentalitet här att, men inte ska väl jag gå fram, det finns folk som har det värre och folk ska väl inte liksom veta hur jag har det. Men det där måste vi gå fram emot. Tänk att alla som Jesus kallar i Nya Testamentet kallade han ut offentligt. Alla fick komma ut ur en sån här bänkrad och gå fram och säga, jag tränger hjälp. Och jag kan säga, jag själv, jag är ju predikant, men jag behöver mest hjälp av alla. Jag får hela tiden gå och be om hjälp, lämna fram saker till Jesus som smyger sig in i mitt hjärta. Så om idag är en riddardag, städa dag, vår städa på nya året, så välkommen fram, så ber vi, och jag tror Gud ska lösa dig ifrån saker och ting. I Jesu namn, amen.
Fram. Välkommen fram. Visst det är också andra ting, så sjukdom, andra ting, så bara kom gärna fram, så vill vi be samman och för dig. Eller så bara är vi där och låt oss beröra Gud där vi står och är med i lovsången.
Kan vi få text upp?
Thank you Jesus, you set me. Holy now, devoted. you set me free. Christ my Savior, you rescued me.
Tack Jesus, halleluja. Ja Herre, vi kommer till dig med vårt kött och våra svagheter, Herre. Och så ber vi oss om nåde till att få låta oss komma ut till världen, alla vi som trenger det, Herre, med det andliga, Herre, det som du har gitt. För du har sagt att från dens liv som tror på mig skall det strömma strömmar av levande vatten. Vi tackar dig, Herre, för att du förnyar oss, förfriskar oss, tillger oss, genoppretter oss, slik att det detta året kan få låta oss strömma friskt vatten, Herre, utifrån våra hjärtan, Herre. Att vi kan få låta oss uppleva och se att din kraft, Herre, flyter ut från våra liv, Herre, till våra liv, men också ut från våra liv med friskt vann, levande vann. Tack att det blir hälsa, helbredelse, glädje, Herre, där vår ditt folk är, Herre, där vår din kyrka är, far. Vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Tack, Herre, för det som du har talat till oss om denna förmiddagen. Tack att du pekar på ting slik att vi kan få ta det med ut i lyset och bli helbredet och bli tillgett och bli genopprättet. Och vi lovar dig för det i Jesu Kristi namn. Amen. Vill du ta det med en gång? Ja. Tack Jesus.
Visst är det någon som har sjukdomar så, eller behöver ett fysiskt helbredelse, så min kona, hon vill gärna be för dig om du är sjuk. Vi har sett många helanden, så vi tror på Gud om helanden i Jesu namn. Så du bara komma fram om du tränger det. Amen. Amen.
Så bra. Vi får bara kom fram hvis du blir bett för. Men i avslutningen här nu av gudstjänsten, så låt mig bara hör på mig lite grann här nu. Hvis du är här och har några spörsmål du fått i kyrka, andra ting du lurer på, så är Connect-standen uppe där och Kristine står där. Där kan du spöra henne, snacka med henne om ting som du lurer på i förhåll till kyrkemenighet, karisma i kyrken. Och du kan också melda dig på till Vi vill på onsdag kväll hos Kristina, alltså i Connect stand. Nästa söndag, gudstjänst både klockan 12 och 19. Och du som har fått en sån gratisbiljett i posen, du brukar den. Välkommen till att bruka den i kafén. För nu öppnar också kafén och vi välkommen in där. Eller så kan du också få köpa boken till Sebastian Stakset. Den anbefaler vi varmt. Den får du ut i bokbutiken vår ute i Vesterbylen. Så ta tur inom där och få med dig boken. Husk boken till Leif. Den må du köpa av Leif direkte. Och så är vi nog bara här fortsatt i Guds närhet. Visst önskar det. Eller så träcker vi still ut ettervärt här. Och vi pratar ute i Vesterbylen eller i kafén. Och så låter vi det vara en sted av förbön. Och att vi fortsatt kan vara lite Guds närvaro här inne i salen. Tusen tack för att du kom, tog ut och var med på gudstjänsten idag, och Gud välsigne dig.